Idag på Nossebro bibliotek anordnas aktiviteten Förrätten av Studiefrämjandet Väst och författare Josefin Hector är på besök. Jag tycker vi börjar och berätta helt enkelt lite grann om den första boken som kom 2020, Sömmerskorna.
Ja men precis, hej förresten. Jo men sömmerskorna, den tar ju avstamp både i nutid och under 60-talet under tekokrisen. Den här kritiska perioden när syfabriker och konfektionsfabriker försvann från Sverige. Och det här tyckte jag var en perfekt scenografi för en deck. Just. Så den tar avstamp i att två sömmerskor försvinner och så nystas det upp i nutid av de nutida karaktärerna Martina som är en ganska tuff tjej som har ett tufft förflutet med mycket våldsdomar. Hon har inga vänner, hon lever hemma hos sin utförsäkrade mamma och mår ganska dåligt i perioder. Och hon krokar arm tillsammans med den pensionerade polisen Rolf som också är ganska ensam. Och de börjar nysta i det här fallet kopplat till de här sömmerskorna som försvann när fabriken var nedläggningshotad och hela den här tekokrisen ägde rum.
Och den finns som ljudbok, men den fanns väl också inläst på Legimus för synskadade?
Jajamän, där finns den.
Berätta lite om skyddsrummet.
Ja men skyddsrummet, jag kände ju att jag vill behålla den här liksom historiska aspekten i mina böcker. Så då har jag istället förlagt delvis handlingen under 80-talet under kalla kriget. En polsk barnfamilj som hittas död på en camping, en fiktiv camping i Falköping. Och samtidigt så pågår det märkliga saker i skogarna runt omkring kopplat till Sveriges beredskap och tiden som var då. Och även den svenska fackrörelsen är med på ett hörn i handlingen och även Solidaritet, den rörelsen som var i Polen. Så det är många ingredienser i den här spänningsromanen som man som sagt inte behöver ha läst den första boken för att läsa, för att de nutida karaktärerna är samma men själva det kalla fallet och händelsen är ny liksom.
Är du och Martina lika eller är ni vänner? Nu när trilogin är slut, kommer Martina finnas med dig i vardagen ändå? För så brukar det vara.
Ja men verkligen. Alltså jag älskar min karaktär Martina och det är märkligt med tanke på att hon inte finns på riktigt. Jag har ju hittat på henne från början till slut liksom. Men vi är verkligen inte lika. Hon är verkligen raka motsatsen i många avseenden. Jag tycker själv att hon kan vara irriterande ibland och störig och hon är liksom aggressiv. Hon har alltid taggarna utåt liksom. Och jag vill nog ändå tro att jag är ganska glad och liksom vänlig för det mesta. Höll jag på att säga.
Ja.
Hon kommer att leva kvar.
Hon finns kvar, ja.
Ja, absolut.
Du berättade att du hade fått en väldig huvudvärk och du sökte på vårdcentralen. De tog prover, inget hittades. Mm. Och sedan till slut då så visade det sig att du hade en hjärntumör och det tog ett år. Du var hjärntrött och så vidare. Mm. Känner du av den något idag och tycker du att du kan bearbeta detta genom ditt skrivande?
Nej, men jag har ju haft sån mirakulös tur. Alltså idag så har jag har ytterst lite dubbelseende. Det är det enda. Men det är fortfarande så att jag kan köra bil och läsa och göra allt. Så att hjärnan är ju fantastisk på att anpassa sig efter förutsättningarna. Men det var en tuff resa under det året när jag var riktigt allvarligt sjuk. Och jag tror att skrivandet, det blir just framförallt när jag var sjuk så var det liksom en sak att hänga upp tillvaron på när man var hemma och inte kunde göra så mycket mer än att rehabba och försöka komma tillbaka och lära sig att gå på nytt och hela den biten. Så att liksom skriva har ju blivit som ett högre syfte nästan för mig. Att det ger så mycket till vardagen och livet. Så att ja, skrivandet är absolut. Och det tror jag är ett bra sätt att bearbeta allt som händer i livet. Sorg och förluster och liksom allt som det innebär att vara människa.
Du saknade helt synen också och var förlamad i vänster sida och låg väldigt länge på sjukhus och alltså fick lära dig i stort sett det mesta igen.
Ja men så var det ju. Det var ju när jag väl blev sjuk så var det ju väldigt allvarligt. Det var ju livshotande. Sen hade jag ju tur att tumören som var stor som en golfboll var liksom godartad. Men det är ju en tuff operation att göra en hjärnoperation och jag kan ju alltid skylla på det om jag gör något misstag någon gång att jag kanske har hål i huvudet. Det vet man ju inte om man fick tillbaka.
Ja, för du berättade ju att den här rumskamraten gick det inte riktigt lika bra för väl.
Nej, men precis. När man ligger på neurorehab så får man ju ta del av så många tuffa livsöden. Och ofta så är det ju så, om den sitter dumt till tumören i hjärnan så kan man bara ta bitar. Liksom. Så att jag hade ju väldigt tur att man fick bort hela hjärntumören under den här tuffa operationen.
Hur mycket åker du runt så här och pratar böcker?
Ja, men nu har det faktiskt blivit nästan varje helg de senaste månaderna, höll jag på att säga. Jag tror hösten är en intensiv period som författare, och eftersom att med den första boken så var det ju pandemin när jag släppte den. Så nu hämtar jag ikapp mycket nu när jag har kommit med andra boken och försöker att dyka upp när helst någon vill ha mig, höll jag på att säga. Så att det är väldigt, väldigt kul och väldigt intensivt just nu, skulle jag säga.
Och du går upp klockan 5 på morgonen?
Morgonen är min bästa skrivtid, för då är man också lite för trött för att vara självkritisk. Plus att man är också lite utvilad och så. Att skriva på kvällen och så, då är jag alldeles för bortkollrad, tror jag.
Men då har vi väl inte missat något mer än att du ska få berätta lite om ditt utseende och hur du brukar vara klädd när du är ute och far och visar upp dina böcker.
Ja, men det är idag. Ja, men idag då. Jag har lockat hår, blont hår eller blont sandré. Hår lite halvlångt. Jag har idag en beige kavaj på mig. Svarta byxor och en svart blus under och lite smycken och så. Och så lite smink. Jag är 1,84 så jag är ganska lång. Ja, så att det brukar vara ett kännetecken för att folk kommer ihåg mig. Att jag sticker ut för att jag är huvudet högre än alla andra.